Radio Play.
I september 2008 kommer en anmälan in till polisen om en försvunnen kvinna. Hennes bil hittas övergiven vid rastplats strax utanför Gällivare. Och man förstår snart att det inte rör sig om ett frivilligt försvinnande. Stora områden söks igenom av polis, helikoptrar, hundar och frivilliga. Men man finner inte så mycket som ett spår efter henne. Samtidigt strömmar det in tips från allmänheten och rikskriminalen kopplas in. Någonstans i den där högen av papper ligger ett vittnesmål som kommer dra utredningen i rätt riktning. Men det kommer ta 16 dagar innan det följs upp.
Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 3 tar vi upp fall från Lappland och Norrbotten. Och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Caroline-fallet. Sommaren 2008 tillbringar 29-åriga Caroline hemma hos sina föräldrar i Piteå. Hon har nyligen genomgått en operation för att rätta till en knäskada, men ser fram emot att snart kunna börja arbeta igen. Friluftslivet ligger Caroline väldigt nära och hon tycker om att utmana sig själv. För 2 år sedan trampade hon iväg på cykel från Sveriges nordligaste punkt, Treriksröset, och ner till landets sydligaste, Smygehuk. 3051 kilometer av solsken, regn, medvind och motvind hade bara sporrat henne. Hon hade tagit omvägar och sett några av Sveriges vackraste vyer under turen. Och nätterna hade hon tillbringat i tält. Året dessförinnan hade hon vandrat hela Kungsleden ensam. Cirka 40 mil som sträcker sig över fjäll, dalar och vattendrag. Därefter hade hon fäst blickarna mot Finland och en 2-årig utbildning på Outdoor Academy. Där kunde hon fördjupa sig i sitt intresse för nordiskt friluftsliv, men även lära sig mer om ledarskap och guidningar. Det är också där hon träffar pojkvännen Patrik. I januari 2007 blir de ett par och de bor tillsammans på skolans internat. När Patrik är klar med sin utbildning så har dock Caroline 1 år kvar. När Caroline sedan återvänder till Sverige och Piteå på grund av sin knäskada så försöker de ses så ofta det går. Men distansen är inte den kortaste. Patrik är bosatt i Skåne och det är över 130 mil mellan deras hem. Han arbetar dock periodvis i norra Sverige och så fort Caroline kan gå med kryckor och inte har sjukgymnastik så besöker hon Patrik. Men de är båda överens om att distansrelationen får vara en tillfällig lösning och de planerar snart för en framtid tillsammans. I september 2008 är Caroline inskriven hos Arbetsförmedlingen. Knäet är nu så pass bra att hon kan börja arbeta igen och hon letar ivrigt efter ett jobb där hennes kunskaper ska komma väl till användning. Hon får reda på att ishotellet i Jukkasjärvi söker personal och bestämmer sig för att söka. Även Patrik har blivit erbjuden ett jobb i närheten och om allting går som det ska så skulle de kunna bo ihop inom kort. Den 11 september skickar Caroline iväg ett mejl till sin kontakt på Arbetsförmedlingen. Hon berättar glatt att hon blivit kallad till intervju på ishotellet och vill nu veta hur det fungerar med reseersättning. Caroline hör också av sig till sin syster och undrar om hon vill följa med henne upp till Kiruna. Det blir en 2 dagars resa med start på fredagen och intervju och hemfärd under lördagen. Natten ska spenderas hos ett par vänner i Kiruna. Men systern lyckas inte hitta någon barnvakt och Caroline får istället förbereda sig själv på den 80 mils långa resan tur och retur. Mitt på dagen den 12 september sätter sig Caroline i sin blåa Ford Focus och kör iväg. Hon tankar på en mack i Piteå, handlar på Dollar Store och avverkar sedan 10 mil innan hon gör ett kortare stopp i Töre. Där köper hon en Coca-Cola och en kycklingsandwich. Sen fortsätter hon färden norrut. Klockan 15.55 ringer det i Carolines mobil, men ingen svarar. 16.40 ringer det igen och 17.22 ytterligare en gång, men det går bara till mobilsvar. Under kvällen fortsätter samtalen att registreras, samtidigt som Carolines nära och käras oro växer. Hennes mamma och pappa, Patrik och vännerna i Kiruna försöker gång på gång att få tag i henne, men ingen kommer fram. På lördagsmorgonen ringer vännerna från Kiruna till Patrik och berättar att Caroline aldrig dykt upp. Informationen sporrar en reaktion och pojkvännen tar i sin tur kontakt med polisen. En anmälan om en försvunnen person tas emot klockan 10.42 på lördagen och polisen påbörjar sökarbetet efter Caroline samma dag. De besöker föräldrarnas bostad i Piteå och ringer runt till de närliggande sjukhusen. När inget av det ger napp ser de till att spåra hennes mobiltelefon. Telefonen är fortfarande påslagen och de får en platsindikation. Klockan 16.01 anländer en patrull till rastplatsen Stenbron strax utanför Gällivare. Det är ett populärt stopp för lastbilschaufförer och andra på resande fot. Den rundade rastplatsvägen ligger in till vattnet och en gammal stenbro som gett den sitt namn. Strax utanför, på den intilliggande vägen, klyver sig asfalten i tre riktningar. Piteå, Gällivare och Kiruna är alla möjliga destinationer. Poliserna ser sig om och finner snart någonting som fångar deras blickar. En blå Ford Focus står parkerad på rastplatsen. De går fram till den låsta och övergivna bilen. Inuti ligger en halväten påse chips, en Coca-Cola-flaska, en jacka och en handväska. Poliserna vill undersöka närområdet och se om de kan finna Caroline eller några spår efter vart hon tagit vägen. För att inte missa henne om hon skulle dyka upp under tiden fäster de en lapp på hennes bildörr med ett plåster. Vi letar efter dig, polisen i Gällivare. Men Caroline, eller några spår efter henne, återfinns inte. Och man kallar därför dit någon som kan öppna den låsta bilen. Klockan 7 på kvällen kommer de in i bilen och börjar försiktigt att söka igenom den. Man hittar en väska med kläder i och plast från en kycklingsandwich. Under en röd jacka hittas också Carolines mobiltelefon och på skärmen visas ett stort antal missade samtal. Men vart Caroline själv har tagit vägen är en gåta och nu tycks spåren ha tagit slut.
Där hörde du del 1 av Caroline-fallet. Jag heter Amanda Karlsson.
Och jag heter Linnea Bolin. Och i den här diskussionen så ska vi prata en hel del om de spår som polisen kommer fram till i den här utredningen.
Men först ska vi ta upp det här med försvunna personer i Sverige. Vi ville ta reda på hur många anmälningar som faktiskt görs och hur statistiken kring de här ser ut. För vi tar ju bara upp fall där ett försvinnande innebär att det gått riktigt, riktigt illa. Men oftast gör det ju inte det. Mm. Och det känns viktigt för oss att prata om det också. För när en anmälan om en försvunnen vuxen person kommer in till polisen så agerar man oftast inte på en gång. Och det finns en anledning till det.
Ja, för varje år så kommer det in runt 7000 anmälningar till polisen om just försvunna personer. Men stora delar av dem är ju så kallade frivilliga försvinnanden. Det är alltså inget brott eller inget tvång som ligger bakom, utan det är personer som självmant har valt att försvinna.
Och några vanliga anledningar till ett frivilligt försvinnande är att det till exempel har varit en konflikt i familjen. Det är väldigt vanligt när det handlar om minderåriga barn, men även i relationer. Att man då har bråkat och någon har stuckit därifrån helt enkelt.
Mm.
Men det handlar också i många fall om att det skett en olycka. Och en annan vanlig anledning är att personen som försvunnit är deprimerad och har självmordstankar och då känt ett behov av att dra sig undan från allt och alla.
Mm. Och efter att de här anmälningarna kommer in så prioriteras ju de efter omständigheterna kring det här försvinnandet, men också efter vem den försvunna personen är. Barn och väldigt dementa personer, de hamnar exempelvis väldigt högt upp på den här listan med en gång. Och anser polisen sen att det här är ett fall där det handlar om liv eller död, då sätter man ju igång det här sökarbetet och de här räddningsinsatserna. Men utav de här 7000 anmälningarna som kommer in ungefär varje år så kommer bara cirka 300 leda till just en sån här räddningsinsats.
Och det är ju faktiskt bara ungefär 4%, alltså inte alls många i förhållande då till antalet försvinnande per år. Men ett av de fall som platsar in i de här 4%, det är ju Caroline-fallet som vi tar upp idag. Och i polisens utredning i det här fallet så hittar man en hel del spår som man hoppas ska kunna ge svar på vad som kan ha hänt. Och ett par av dem tänker vi gå in på nu.
Mm. Och vi hoppas att det inte blir rörigt här, för det kommer komma ett spår efter ett annat.
Ja.
Men vi har ju försökt strukturera det efter det som kommer först till det som kommer, ja inte sist, men senare i alla fall.
Ja, men precis. Och det är ju, intressant att veta hur polisarbetet går till och hur mycket tips som faktiskt kommer in till polisen, för det är ju en hel del som undersöks.
Mm. Och ett av de första spåren i det här fallet, det är ju en vit husbil. Den 16 oktober så går ju polisen ut med efterlysning i medier av en vit husbil som ska ha befunnit sig på rastplatsen runt den tidpunkt då Caroline försvann. Och ägarna är ju inte misstänkta för något brott, utan polisen vill ju höra dem som vittnen.
Men det här, det är bara början på en lång rad av viktiga vittnen som man försöker få tag i. För på rastplatsen vid Stenbron finns det inga kameror, så det är därför vittnesuppgifter som står i fokus. Och en sån uppgift är att Caroline varit på rastplatsen tidigare. Hon hade nämligen varit där för att ägna sig åt något som kallas för geocaching. Jag hade faktiskt ingen aning om vad det här geocaching var för något, ska jag väl säga. Så det kanske är bra att vi förklarar det.
Mm, nej, men det tycker jag absolut att vi ska göra. Jag hade lite koll, men jag hade inte 100% koll heller. Och för den som inte vet vad geocaching är, så är det en typ av skattjakt där man försöker hitta gömda föremål i naturen med hjälp av en GPS. Och när man sedan hittat den här gömman, eller cachen som det kallas, och det kan exempelvis vara en burk, då skriver man ner sitt namn eller sitt alias på en lapp och lägger i den här burken. Så det blir lite som en gästbok eller en loggbok av vem som har hittat dit.
Och en sån här burk hittas gömd under broräcket på den gamla stenbron in till rastplatsen. Och det här vill såklart polisen undersöka för att se om de kan hitta någon som kan ha befunnit sig där i samband med försvinnandet och kanske då ha sett något.
Och sen kommer ju den här blåa Volvon blir nästa spår i utredningen. För under fredagskvällen, samma dag som Caroline försvinner, så kör ett par förbi rastplats stenbron. Och när de har kört i en dryg timme därefter så ser de en blå Volvo som backar på vägen, tvärvänder och kör därifrån med en rivstart. Och det här tycker ju de är lite mystiskt, särskilt när Carolines försvinnande sen uppdagas.
Ja, det förstår mig absolut. Men sen har vi också den rosa jackan. För runt den 19 september publicerar bland annat Expressen en bild på en jacka som liknar den man tror att Caroline hade på sig när hon försvann. Och eftersom den är borta och dessutom sticker ut en hel del i och med den starka färgen, så hoppas polisen att någon ska ha lagt märke till den här jackan.
Mm. Och sen kommer ju ytterligare ett biltips in. För en annan person har kört förbi rastplatsen Stenbron runt 3-tiden på fredagsnatten, alltså natten mot lördagen. Och då såg den här personen hur en bil stod där med bakluckan öppen och det var upplyst och ljus inuti bilen. Och det tyckte hon var lite konstigt, så här 3 på natten.
Ja, det känns ju minst sagt lite märkligt. Men samtidigt som de här vittnesuppgifterna kommer in och tittas igenom och följs upp så har polisen också ett par egna spår. Bland annat försöker de återskapa videoinspelningar från en övervakningskamera i Töre. För Caroline hade stannat till där för att köpa lite dricka och en kycklingsandwich. Och det här kan man utläsa från kvitton. Men eftersom ingen kommer ihåg henne så hoppas man att kunna se på kamerorna om hon var ensam eller inte. Hade hon fått sällskap av någon eller hade någon kanske följt efter henne därifrån?
Mm. Och det är en sak man följer upp i ytterligare ett spår också. För ett annat spår i utredningen, det är liftaren. Runt samma tidpunkt som Caroline är ute och kör så lägger nämligen flera människor märke till att en man i 25-30 års åldern försöker ta sig norrut genom att lifta. Och han har inte bara befunnit sig i närheten av bensinstationen där Caroline precis har varit in och handlat. Men han har också upplevts som lite obehaglig av människor då han inte vill uppge sitt namn till dem som ska plocka upp honom. Så polisens nästa hypotes i det här blir ju att Caroline kan ha plockat upp den här mannen innan hon försvann.
Och vi har tagit upp mycket spår här nu, men vi ska också ta upp ett sista och det handlar om utlandsspår kan man säga. För redan i ett tidigt skede så tar den svenska polisen kontakt med norska och finska myndigheter. Och efter ett tag så pratas det också om att polisen eventuellt ska ta kontakt med ryska myndigheter. Och vad vi förstår så är det ganska vanligt att man i sådana här fall gör det som en åtgärd. Och dessutom var rastplatsen ett vanligt stopp för utländska lastbilschaufförer och turister.
Ja, och då förstår man ju verkligen anledningen till det här.
Mm.
Och nu har ju vi tagit upp en hel del spår som inte kommer leda särskilt långt i just den här utredningen. Men jag vill ändå belysa på något sätt hur viktigt det är att få in såna här uppgifter för polisen i alla utredningar.
Ja, för även om det leder till väldigt mycket arbete såklart och uppföljning så är det ofta så att det är just vittnesuppgifterna som leder vidare till ett spår som gör att någon kan ställas till svars för ett brott. Och det kan verka vara en liten detalj som man kanske inte tror ska spela någon roll. Men i en utredning kan det vara just den där nålen i höstacken som man söker efter, så tveka aldrig på att höra av er.
Nej, och det finns ju faktiskt just en sådan nål i den här höstacken i den här utredningen.
Mm.
Och jag tycker att vi går tillbaka till berättelsen och vi hör hur det går med det här sökarbetet efter Caroline och hur det går med de här tipsen som polisen får in.
Söndagen den 14 september går polisen ut med en bild på Caroline och uppmanar folk att höra av sig om de sett henne eller något noterbart i området där hon tros ha försvunnit. Även sökinsatserna trappas upp och medan poliser, hemvärnet, fjällräddningen och frivilliga söker igenom den intilliggande skogen och vattendragen så flyger helikoptrar med värmekameror över ännu större områden. Polisen försöker skapa sig en uppfattning om vad som kan ha hänt och prata med familjen. Att Caroline beskrivs som en levnadsglad person som planerade för en framtid och inte visade några tecken på att vara nedstämd talar emot att hon skulle ha tagit livet av sig. Och hennes kunskap och utbildning inom friluftsliv får det även att verka osannolikt att hon skulle ha gått vilse. Snart återstår bara två teorier. Att hon råkat ut för en olycka eller utsatts för ett brott. Och för varje minut som går och Caroline inte återfinns ökar sannolikheten för den senare teorin. Därför ändras också brottsrubriceringen till människorov. Dagar passerar och utredningen växer. Flera utredare från närområden kallas in för att hjälpa till i sökandet efter Caroline. Under torsdagen blir även Rikskriminalen delaktig. Deras jobb består bland annat av att hantera den stora mängden med tips som nu strömmat in från allmänheten. Att sålla bort det oviktiga och hitta den eventuella nålen i höstacken. Men det skulle ta dem 16 dagar innan de hittar tipset som skulle få en avgörande betydelse. Under lördagen den 13 september befinner sig ett pensionärspar i närheten av 58:ans rastplats. En plats som befinner sig just 58 kilometer ifrån Gällivare. och ett par mil ifrån stenbron där Karolins bil hittades. Paret är där för att fiska men finner istället något helt annat. 100 meter in på en skogsväg som leder ner till Skrövån ser de en stor blodfläck på vägen. Kvinnan ber sin man att stanna bilen och de kliver båda ur för att ta en närmare titt. Fläcken är 30-50 centimeter bred och blodet ser ut att vara blandat med en grå massa. De ser sig om efter någonting som kan förklara vad som hänt. I närheten finns ett sandtag, buskar och träd. Kanske är det tjuvjakt eller en olycka med ett viltbråd som skett. Men de ser varken tomhylsor, släpmärken eller andra spår och beger sig därför ner till ån för att fiska. De gör dock ytterligare en observation. Vid vändplatsen nere vid vattnet är vegetationen tilltryckt och det syns färska hjulspår. På kvällen får de en obehaglig känsla i kroppen då nyheten om den försvunna kvinnan når dem. Kunde det ha varit spår efter henne som de såg och inte ett djur? I vilket fall som helst så bestämmer de sig för att höra av sig till polisen. 4 dagar efter Karolins försvinnande är 2 dykare från kustbevakningen på plats vid stenbron. Vattnet är grunt men strömt och vassa stenar omringar älven. Alla platser måste nu sökas igenom. Ingenting får uteslutas. Polisen fortsätter samtidigt att följa upp de spår och vittnesmål som kommit in. Men ingenting leder någonstans och gång på gång tvingas man inse att spåren tar slut vid rastplatsen. 6 dagar efter dykningarna bestämmer man sig därför för att ännu en gång söka igenom området vid stenbron. Hundar och hundförare letar efter synliga såväl som osynliga spår. Men de hittar varken det ena eller det andra och sökandet avbryts. Men så kommer man äntligen till tipset från det fiskande pensionärsparet och man bestämmer sig för att följa upp det. Polisen beger sig ut till rastplats 58 och skogsvägen i närheten av Skrövån. Det är också där de gör sitt viktigaste fynd hittills. Förutom en gummihandske och ett par sönderklippta svarta mysbyxor finner man en blodig bagagerumsmatta i en bäckravin, cirka 120 meter därifrån. Blodet analyseras och man får beskedet att det överensstämmer med Karolins DNA. Man kan också konstatera att blodet på vägen är mänskligt och i den intilliggande sandbanken hittar man flera tomhylsor från olika kalibrar. Samma dag som Karolin försvinner är ett jaktlag ute och jagar i Mäntyvaara. Vid 5-tiden på morgonen träffas 16 personer för ett möte i träffstugan mitt i byn. Ingvar, som är jaktledare, delar ut de olika passen och ser till att hålla reda på vem som befinner sig var ifall något skulle hända. En av jägarna som är ute den dagen är Björn. Han är 51 år, har fru och 3 barn och som flera andra tillbringar han helgen i en stuga i närheten. När han tilldelat sitt pass och mötet är över tar han bilen ut till sitt jakttorn. Där ska han sitta hela dagen och spana. Har han tur kanske han fäller en älg. Men bara någon timme senare, ungefär 7:30 på morgonen, hör en av hundförarna i jaktlaget hur det klafsar ute på myren. Han ser Björn komma gåendes bort från sitt passställe och mot vändplanen där bilarna står parkerade. Ett par timmar senare passerar hundföraren också platsen där Björns mörka Audi tidigare stått. Och den är nu borta. Runt 11:00 på kvällen är en man ute och rastar sin hund när ett skott plötsligt hörs i närheten av rastplats 58. Hunden spetsar öronen och mannen funderar på hur någon kan se tillräckligt bra för att skjuta i mörkret. 30-40 sekunder passerar och sen hörs ytterligare ett skott. Därefter återgår det till tystnad. Under lördagen hålls ytterligare ett morgonmöte i träffstugan innan jaktlaget ger sig ut på nytt. Men runt 8:00 på morgonen så ringer det i jaktledaren Ingvars telefon. Det är Björn som är av sig och säger att han inte tänker medverka i dagens jakt. Hans plånbok har nämligen försvunnit och han har redan kört 4 vändor mellan träffstugan och sandtaget. En plats där jaktlaget varit för att skjuta in sina vapen. Ingvar säger att Björn inte måste avbryta dagens jakt, att plånboken nog inte är så långt borta. Men Björn är bestämd. För honom är jakten över. Efter fyndet av bilmattan i närheten av rastplats 58 påbörjar polisen ett stort arbete för att ta reda på vem som tidigare ägt den nu blodbesudlade mattan. De får reda på att den kommer från en Audi av en viss modell och börjar därefter höra av sig till alla i närområdet med just en sån bil. Bilarna kallas in till polisstationen i Gällivare där en teknisk undersökning ska avgöra om den är av intresse eller inte. Bil nummer 12 ger napp. I bagageutrymmen hittar man blodspår och blonda hårstrån. Båda visar sig snart tillhöra Caroline. Och mannen som äger bilen är en 51-årig trebarnspappa som heter Björn. På torsdagen den 16 oktober, ungefär en månad efter att Caroline försvunnit, grips Björn misstänkt för mord. I förhör nekar han ihärdigt alla anklagelser, men bevisen som funnits i hans bil och som snart ska kopplas ihop med fler fynd från stugan i Mäntyvaara säger något helt annat. Carolines familj får under kvällen reda på polisens framsteg. Ett framsteg som för dem betyder att det sista hoppet om att finna Caroline vid liv försvinner.
Mordpodden. Vi tar upp såväl historiska som nutida fall. Och allting är på riktigt.
Där fick vi alltså höra att Björn nu inte bara är misstänkt för mord utan också har gripits. Och vi ska prata mer om honom lite senare i den här diskussionen. Men först ska vi ta upp en lyssnarfråga.
Ja, för vi har ju fått in en fråga från Emmy, eller många frågor egentligen. Vilket vi tackar väldigt, väldigt mycket för. Och vi lovar att beta av dem en efter en. Men så här lyder just den här frågan som hon ställer. Jag skulle vilja veta mer om hur man tar fram en gärningsmannaprofil. Hur kan man tilldela en gärningsman vissa egenskaper och personlighet etc. utifrån brottet han eller hon har begått? Alltså innan man då har tagit fast den här gärningsmannen.
Intressant fråga som jag faktiskt har funderat mycket över. Och vi ska som vanligt göra vårt bästa för att svara på den. Och eftersom vi själva inte är en del av en gärningsmannaprofilgrupp som arbetar med just det här, så kommer vi svara med en hel del fakta som vi har grävt fram.
Jajamän. Och det här är också väldigt aktuellt i just det här fallet också. För gärningsmannaprofilgruppen, de kallas faktiskt in för att göra just en sån här gärningsanalys. Och gruppen består av 8 personer, vad vi lyckats utröna från polisens hemsida. Och de har sin bas i Stockholm, men de åker alltså runt i Sverige för att besöka brottsplatser och hjälpa till i massa olika utredningar. Och de som jobbar där, de är ju allt ifrån poliser och kriminaltekniker till rättsläkare och beteendevetare.
Och i sitt arbete så utgår de mycket ifrån brottsplatsen. De besöker den, letar efter spår, går igenom förundersökning och obduktionsprotokoll. Och utifrån det så försöker de hitta nya infallsvinklar i fallet. Det handlar alltså inte bara om att se personlighetsdrag i hur ett brott har begåtts, utan även försöka pussla ihop en bild av en gärningsman genom fysiska spår. Om det finns skoavtryck på platsen kanske man kan avslöja en skostorlek, och har man hittat hår som inte tillhör offret så kanske man kan avgöra gärningsmannens hårfärg.
Och det här arbetet har ju Metro skrivit om tidigare, där de också lyfter fram 8 stycken steg som den här gärningsmannaprofilgruppen går igenom i sitt arbete. Och jag tänkte faktiskt att vi kunde gå igenom den listan så man får lite bättre koll på vad de tittar efter. Och det första de tittar efter, eller jag ska säga, jag vet inte om det är någon ordning på det här, men den första punkten på den här listan handlar om vad säger statistiken om personlighet och egenskaper vid liknande dåd. Och nummer 2 säger, finns det vittnen, spår från brottsplatsen, DNA eller liknande som kan avslöja detaljer om gärningsmannens fysik, etniska tillhörighet, ålder eller utseende. Tredje punkten är, hur gick det till? Här försöker man alltså utröna tillvägagångssättet vid brottet. För det kan nämligen visa på karaktärsdrag eller egenheter hos brottslingen. Till exempel en sadistisk läggning eller om det handlar om missbruksproblematik. Och det kan ju också visa om brottet har begåtts av en rationell person med ett väldigt tydligt motiv. Eller om det här är en väldigt impulsiv handling som bara skedde i nuet.
Ska jag ta vid där kanske?
Mm.
För den fjärde punkten, det är en fråga nämligen. Kan brottsoffret eller själva gärningen indikera en viss sorts fantasi eller ett begär hos den skyldige? Och punkt nummer 5 handlar om lokalkännedom. Vilken lokalkännedom har gärningsmannen? För om han eller hon kan röra sig obehindrat i området så kanske den bor eller jobbar i närheten.
Mm.
Och om en våldtäktsman till exempel har slagit till flera gånger så kan de här platserna ringa in hans bostad eller arbetsplats. Och den sjätte punkten handlar om vapen. Vilket vapen används, men kanske också den viktigaste frågan. Varför har just det vapnet använts?
Mm. Och punkt nummer 7 på den här listan handlar om vad säger valet av brottsplats om gärningsmannen? Och den sista punkten är vem är offret, den som har blivit drabbad av brottet och den personens bekantskapskrets kartläggs då in i minsta detalj. För det har visat sig att en majoritet av alla mördare, de har ju ett nära släktband eller någon slags relation eller koppling till offret.
Och alla de här svaren på de här punkterna blir lite som olika pusselbitar kan man säga i ett större pussel. Till slut har man kanske tillräckligt för att styra en utredning i en ny riktning och har kanske större förståelse för vad det här är för typ av person man letar efter. Och den här gruppen har bland annat varit med och profilerat i fall som Helénmordet och tältmordet i Orrefors.
Mm.
Två fall som vi har tagit upp i tidigare säsonger. Helénmordet hittar ni i säsong 2 och tältmordet i Orrefors i säsong 1. Mm. Det är ju två stycken uppskattade avsnitt som ni gärna får lyssna på.
Yes. Och vi hoppas att du blev lite klokare av det här svaret, Emmy. Jag vet i alla fall att jag blev det. Men nu tänker jag att nu tar vi upp den sista punkten i den här diskussionen. Jag vill nämligen att vi går in lite närmare på just Björn. Intrycket som jag får av honom genom vittnesmålen i den här förundersökningen, de är nämligen väldigt goda. Av de allra flesta så uppfattas Björn som en social, trevlig kille som inte vill vara ovän med någon och som dessutom är väldigt mån om sin familj. Men det kommer ju också komma fram att han är lite nervös av sig, han stressar upp sig lätt och han har lite svårt att gå ner i varv.
Och en annan sak som kommer fram i förundersökningen är hans alkoholvanor. För trots att Björn på ytan verkar vara lugn och sansad så har han varit i kontakt med psykiatrin vid flera tillfällen för att han mått väldigt dåligt. Han dricker mer än han borde göra, men det här lyckas han dölja för sin omgivning. För inte ens hans fru vet hur mycket han dricker och att det faktiskt är ett problem för honom.
Mm. Och i de här anteckningarna så kan man ju också läsa hur det hela verkar grunda sig i just den här stressen. Han pratar om skador som gjort att han har tappat energi och hur alkoholen ger honom ett lugn. Men också hur orolig han verkligen är över att hans missbruk ska gå ut över hans familj. Han vill liksom inte att de ska lida på något sätt, varken ekonomiskt eller att någonting skulle hända dem. Och psykiatrin, de tillskriver ju honom inte bara alkoholmissbruk, men även generaliserat ångestsyndrom.
Mm. Och nu har vi lite mer insyn i Björn som person. Och vi ska alldeles strax gå tillbaka till berättelsen. Men först vill vi rekommendera en annan podd, nämligen Respodden, som är ett relativt nytt tillskott på Radio Play, där vi också finns. Och vill man följa med Sandy på ett osensurerat reseäventyr så ska man definitivt lyssna på hennes podd. Det kommer ett nytt avsnitt varje fredag. Och det senaste involverade till exempel grillat kött, rödvin och klubbkvällar i Buenos Aires. Respodden hittar ni precis som oss i Radio Play-appen. Men nu tycker jag att vi går tillbaka till berättelsen och hoppar in i förhörsrummet med Björn.
Förhören med Björn fortsätter över helgen och in i den nästkommande veckan. Att han inte mår bra går tydligt att se, men han berättar heller inte vad de vill veta. Inte förrän polisen riktar misstankarna mot hans äldsta son. Då är det nog. Den 20 oktober erkänner Björn att det är han som orsakat Karolins död. Att det skett genom en olycka och att han ska visa dem vart kroppen finns. 2 dagar senare, efter att polisen sökte igenom ett flertal platser, finner man också en kropp. Den är illa åtgången och delvis bränd. Men tillsammans med Björns vittnesmål ska man nu kunna visa på vad som hänt. Björn berättar att han den 12 september, runt 4:30-tiden, kommer körandes med ett släp till rastplatsen Stenbron. Caroline kommer gåendes från toaletterna när Björn väjer runt henne. Han tror inte att han har kört emot kvinnan, men är osäker på hur nära släpet varit. När han kliver ut ur bilen för att slänga skräp i en intilliggande soptunna går hon fram till honom. De utväxlar ett par inte så trevliga ord och Caroline påpekar hans dåliga körning. Han vänder sig om för att slänga sitt skräp men känner också hur han i samma ögonblick knuffar Caroline baklänges. När han vänder sig om igen ligger hon på marken mellan släpet och bilen. Hon har ett märke på halsen och det kommer blod ur munnen. Han är säker på att hon är död. Att hon slagit huvudet i draganordningen. Och innan någon ser vad det är som har hänt lyfter han in Caroline i bagageutrymmet på Audin och kör iväg. Han stannar på ett par mötesplatser för uppskärrad över vad han har gjort för att köra vidare. Till slut tar han sig till stugan i Mäntivaara, sätter sig ner ett slag och funderar. Sen kopplar han loss släpet och beger sig iväg ut i mörkret igen. Han kör till rastplats 58 och in på en liten skogsväg som leder ner till Skrövvån. Han stannar bilen, kliver ur och går runt för att öppna bagageluckan. Snart ligger Caroline på backen bakom bilen. Hon har inte visat något tecken på liv under de timmar som nu passerat. Och trots att Björn aldrig tagit hennes puls vet han att hon redan är död. Tanken slår honom att han bara ska lämna henne där. Men så öppnar han bakdörren till den mörka Audin och plockar ut ett av sina jaktgevär. Han går en bit bort längs med vägen och vänder sig sedan om. Han sätter sig ner på knä, tar sikte och avlossar ett skott som träffar Caroline. Varför han gör det har han i efterhand svårt att förklara. Efteråt funderar han på att ta sitt eget liv. Men lyktorna från en annan bil sporrar hans självbevarelseinstinkt och han lyfter snabbt in kroppen i bagageutrymmet och kör därifrån. Han åker mot stenåldersboplatsen där han bränner kroppen för att dölja vad han gjort. Ett par veckor senare återvänder han, fylld av skamkänslor, för att flytta på kroppen. Han tycker synd om Caroline och vill inte längre att hon ska ligga där. Han flyttar henne därför norrut, till den plats där kroppen senare återfinns av polisen. En rättsmedicinsk undersökning genomförs av den återfunna kroppen och man kan snart fastställa att det är Caroline som man hittat. Problemet är att Björns utsaga inte går ihop med de fynd som rättsläkaren finner. En söndertrasning av ett revben vittnar visserligen om en kulas väg genom kroppen. Men Caroline har också blivit skjuten i huvudet. Och det finns en hel del som talar emot att hon var död då skotten avlossades. Bland annat mängden blod som återfanns i närheten av rastplats 58. För varje förhör tillkommer fler detaljer från Björns sida. Men vissa saker har han svårt att prata om. Han vill bara minnas att han skjutit Caroline med 1 skott, inte 2. Han säger att hon låg ner när det hände. Men skottvinkeln på den kula som gått genom överkroppen tyder på att hon kanske stod upp. Han tror sig använt det ena geväret, men det är egentligen det andra. Flera gånger om säger han att han litar på bevisningen, men han kan inte själv förklara omständigheterna kring det som hänt. Förutom de två skottskadorna har Caroline dessutom utsatts för kraftigt trubbigt våld mot huvudet och halsen. Ett våld som inte kan förklaras med ett fall, vilket får polisen att tvivla på Björns version av händelsen vid Stenbron. I närheten av stugan i Mäntivaara hittas också plast med Carolines DNA på, och två av fynden från skogsvägen i närheten av rastplats 58, närmare bestämt gummihandsken och tomhylsorna, kan kopplas till två människor i Björns närhet. En jobbarkompis och en jaktkamrat. Det är nästan som att de placerats där av en anledning, men det är ingenting som Björn vill kännas vid. När rättegången drar igång blir det en kamp om vad som går att bevisa, vilka skador som åsamkats Caroline innan hennes död och vilka som kan ha uppstått i efterhand. Men vissa frågor kommer inte få några svar, och även om det skulle innebära ett avslut så betyder det inte att Caroline kommer komma tillbaka till sina nära och kära. Vid rastplatsen Stenbron står ljus och blommor till minne av Caroline, och på en björk i närheten av vattnet sitter en lapp uppsatt med texten: "Här försvann Caroline, 29 år, 12 september 2008. Varför?"
Björn dömdes i Gällivare tingsrätt till livstidsfängelse för mordet på Caroline. Fallet överklagades till hovrätten för Övre Norrland som fastställde påföljden.
Tack för att ni lyssnat på Caroline-fallet. Björn och Patrik heter egentligen något annat, och informationen är hämtad från domarna i både tingsrätt och hovrätt, förundersökningsprotokollet och artiklar. Nästa vecka ska du föra om turistmordet i Otanajärvi.
Du har lyssnat på Mordpodden, och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.